Varmt välkomna allihopa till poddavsnitt nummer 2 med mig Alfons Fallqvist. Idag kommer jag prata lite grann kring ett par lyssnafrågor som har med kosthållning att göra. Hur vi upprätthåller vår kosthållning, speciellt nu under semestertider. Du ska få lite tips och idéer kring ätardagar, hur jag ser på ätardagar och så vidare. Jag hoppas ni har haft en riktigt bra vecka. Själv har den varit kanon faktiskt. Jag har en jättespännande sak på gång som jag tyvärr inte kan avslöja än. Det kommer nog att bli officiellt. Ja, jag skulle nog säga kanske inom den närmsta månaden om vi har tur. Med det sagt så vill jag väcka en liten nyfikenhet hos er alla. Vissa personer vet redan om det, vissa vet inte om det. Håll er uppdaterade på Instagram, AF Träning och Rehabilitering. Och på Facebook, där ni hittar oss som AF Träning och Rehabilitering. Den senaste tiden har jag stött på en fråga som faktiskt är väldigt vanlig och den har med kost att göra. Och den blir väldigt angelägen nu när det även är semestertider. Det är en fråga som lyder så här: jag klarar periodvis av att vidhålla en sund kosthållning, men efter 2-3 veckor faller jag tillbaka till gamla rutiner. Jag känner att motivationen tryter när jag inte märker några resultat. Vad ska jag göra? Det här är ju en sak som jag tror att många av oss känner igen oss i, inklusive mig själv i många fall. Men som faktiskt har ganska enkla svar. Det är, man kan lätt snöa in sig på den här saken där man slutkontentan av det hela blir egentligen att man orkar inte vidhålla sina rutiner som man har försökt att bygga upp, eller man kanske till och med har byggt upp under en viss tid, på grund av att man stöter på ofta yttre faktorer. Skulle till exempel kunna vara en sån sak som semester, så här att just nu så har kanske inte du samma rutiner som du har till vardags när du faktiskt jobbar. Säg att du jobbar 7-4, så går du upp 5:30. Du kommer hem efter jobbet vid 4:30. Däremellan har du lunch och lite fikaraster. Nu semestertid så kanske du väljer att sova ett par timmar längre, kanske uppe ett par timmar längre på natten. Och självklart så ska vi unna oss lite mer frihet nu under semestern. Men viktigt ändå att vi faktiskt upprätthåller en hel del rutiner. Och jag brukar alltid dra den parallellen till jobbet när det kommer till kost. När man har svårt att upprätthålla sin kosthållning som man förhoppningsvis har byggt upp. Så i de flesta yrken vi ser idag, som lärare, som kontorsarbetare, you name it, så avsätts det en viss tid som kallas planeringstid för att du och företaget ska kunna bibehålla en kvalitet i yrket egentligen. För att du ska kunna ge goda resultat i dina jobb. Och då brukar jag alltid ställa frågan tillbaks till klienterna som ställer såna här frågor, att vad är det för skillnad på att avsätta planeringstid för din kosthållning? Vi bör ändå någonstans se vår kosthållning som en liten livsstil. Hur länge skulle du till exempel kunna upprätthålla en högkvalitativ prestation i ditt yrke utan att veta vad eller hur du ska göra? Om vi kopplar den här frågan kanske till lärare, och leker med tanken att jag är lärare, då har jag x antal timmar varje vecka avsatt för just planeringstid. Där syftet är att jag ska strukturera upp kommande lektioner för min klass. Jag ska exempelvis rätta prov och så vidare. Och det här behöver jag göra för att kunna lära ut till eleverna. Självklart så kan ju säkert jag som lärare, och de flesta lärare i det här fallet, sina ämnen. Men ibland så kan det faktiskt krävas att vi ändå pluggar på och påminner oss själva vad vi faktiskt ska lära ut. Det kanske är nya saker som vi ska gå igenom helt. Det kan ju vara något nytt som står i kursplanerna. Men du har i alla fall en planeringstid som du ska följa. Och det gör ju du på grund av att du vill kunna lära ut och du vill kunna framstå där som en bra lärare. Och vad är då skillnaden på att göra det när det kommer till kosthållning? Vi kommer inte kunna upprätthålla en bra, sund kosthållning, i alla fall inte efter vad vi anser är sund och bra, om inte vi ger oss möjligheten till att faktiskt planera upp det och strukturera upp det. Vi bör åsidosätta tid för att planera matlagning, för att planera inköp av varor, för att kanske planera mellanmålet till kommande dag på jobbet, så att vi har med oss en lunchlåda och ett till två mellanmål om vi inte har tur att få frukt eller någonting på jobbet. Det är ofta en bristande sak som gör det. Absolut så kan vi upprätthålla en okej kosthållning genom att inte ha allt för bra framförhållning, men kanske inte optimal ur den aspekten att vi kanske vill prestera bättre i vår idrott, eller vi kanske framförallt vill gå ner i vikt. Då krävs det att man är ganska disciplinerad och faktiskt strukturerar upp sina kostintag. Och ser man det även som så att samhället idag blir ju allt mer stressat. Vi får högre förväntningar på oss utifrån. Vi får högre förväntningar på oss från oss själva, där vi till exempel ser på sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter, poddar, att man gärna tror och tycker att så många andra människor faktiskt hinner med så mycket. De lägger upp bilder på när de har städat hela huset, och samtidigt så har de bakat bullar. Parallellt med det så har de även hunnit träna däremellan. Väldigt, 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 väldigt ofta så ser ju kanske inte vardagen ut så här, utan vi människor vill ofta och gärna visa oss från våra bästa sidor. Om vi skulle pinpointa en sån här person och följa med den dagligen i en vecka, så troligtvis så ser ju inte livet ut så. Utan ofta när vi känner oss duktiga och vi är nöjda, så vill vi gärna dela med oss, för att vi människor är i behov av bekräftelse. Vi vill ofta synas och höras, inte alla men de flesta. Men vad många personer som kanske lever sig, som gärna visar sig på sociala medier, som faktiskt hinner med allting, kan ofta vara väldigt duktiga på att schemalägga och planera deras vardag helt enkelt. Vilket resulterar i att de får mer tid över till att kunna hitta på annat. De kanske får mer tid över till att umgås med sina barn eller umgås med nära och kära, tid till att träna. Så att just att vi planerar upp lite grann kring våra liv, så kommer vi att spara mer tid, tid som vi då kan lägga på andra saker som vi faktiskt vill göra. Och bara en sån sak som att vi till exempel gör matlådor en till två gånger i veckan kommer spara dig nog kopiöst med tid. En genomsnittlig person i Sverige idag lägger ungefär en timme plus om dagen på ren matlagning. Så på ett år blir det alltså 365 timmar i runda slängar på ren matlagning. Men om du till exempel skulle ställa dig och göra matlådor en dag i veckan, du avsätter 5 timmar till att göra matlådor för hela veckan. 5 timmar är ganska mycket i ren matlagning, men du kanske inte bara vill äta samma mat hela veckan. 5 timmar i veckan gånger 52 veckor blir ju drygt, nu kommer min huvudräkning här, 5 gånger 52, det är alltså 260 timmar på ett år som du då lägger på matlagning. Parallellt till 365 timmar så sparar du nästan 105 timmar på ett år genom att göra matlådor. 105 timmar som du skulle kunna lägga på till exempel komma igång med träningen, du skulle kunna lägga det på någon fritidssysselsättning, på dina barn, whatsoever. Så vi bör rent generellt sett, när vi har svårt att bibehålla våran kosthållning under en längre tid, så bör vi planera upp och strukturera upp inte bara kosten utan även vardagen. När har jag för avsikt att laga matlådor till exempel. Den tiden ska vi prioritera precis lika mycket som att chefen hör av sig till dig och säger att du ska befinna dig på mitt kontor 11.32 på torsdag. Och då garanterar jag dig att du klockan 11.32 på torsdagen knackar på chefens dörr och kliver in. Risken finns att de här tiderna som man har avsatt till, till exempel matlagning eller också träning, jag skulle nästan vilja säga framförallt träning, blir tider som man lätt skjuter på när det kommer saker som lockar vårt intresse mer. Det skulle till exempel kunna vara att en kompis eller någon bekant ringer och säger att ja, men fasen, skulle inte vi kunna ta en fika på stan, eller skulle inte vi kunna gå och kolla på bio? Och då ser vi gärna saker kortsiktigt, saker som vi får belöning ganska fort och som vi får respons på, som triggar vår reptilhjärna, brukar jag säga, mer än den här stimulansen att stå och laga matlådor eller för den delen ta oss och träna. Så tiden som du har avsatt till matlagning och träning, den bör du prioritera precis lika mycket som att du befinner dig på chefens kontor när chefen ber dig att komma dit. För att du ska på ett enkelt sätt kunna strukturera upp din vardag och även planera kosthållningen, så kommer jag nu ge dig ett par tips på hur du gör, helt enkelt, som jag använder mig mycket av när jag som mina klienter, framförallt också i första konsultationen, eftersom man suttit och pratat lite grann och fått en bild av vem personen är framför mig. Först och främst så tar du hjälp av ett papper och penna, alternativt så står du framför en whiteboardtavla. Du skriver upp måndag till söndag. Skriver därefter in alla fasta tider du har att förhålla dig till. Om vi gör det då enkelt att vi jobbar 7-4, alltså 7-16, så skriver du först upp 7-16 i en färg. Därefter så kanske du har en sambo som jobbar till 18.00 varje kväll, rider 3 gånger i veckan och har tävling en dag under helgen. Så skriv in alla fasta tider du har, använd gärna en ny färg för varje person som du skriver upp. Därefter så har du fått en ganska tydlig bild av vilka tider du bör förhålla dig till, vilka tider du är låst till, helt enkelt. Och ibland så kan det variera från vecka till vecka, men i stora drag. När du nu har fått den här mallen framför dig, så kan du även klart och tydligt se vilka luckor du har i ditt schema till vardags. Och därefter också kunna planera in just matlagning, även träning, kanske till exempel att umgås med familjen. Så att ni avsätter 2 timmar i veckan för att verkligen göra någonting tillsammans, åka iväg och bobla eller någonting. Men det viktigaste är att du sätter dig i ett veckoschema, sätter upp alla fasta tider du kan hitta, alla fasta tider du kan komma på, och därefter planera in tiden för eventuell matlagning och eventuell träning. Och sen framförallt, som jag sa, se till att faktiskt prioritera de här tiderna precis lika mycket som du prioriterar mötet med chefen, begravningen, bröllopet, tiden hos frisören. Superviktigt, ha disciplin när det kommer till det här. En annan spännande fråga som jag ofta i olika sammanhang stöter på, det är om jag rekommenderar ätardagar eller inte, och i så fall varför. Och i vissa fall så rekommenderar jag ätardagar och i vissa fall rekommenderar jag inte ätardagar. Skulle jag ha en person framför mig till exempel som vill gå ner 10 kilo i vikt, den vill kunna må relativt bra, kanske inte göra några större förändringar i livet, men vill ändå på något sätt ha en sundare kosthållning och mer strukturerad kosthållning, så brukar jag rekommendera en ätardag. Medan personer som till exempel vill gå ner 30-40 kilo i vikt, så brukar jag inte rekommendera ätardagar de första perioderna. Och det är egentligen på grund av att man har sett i en hel del forskningar och studier att personer som har tilldelats ätardagar tenderar till att gå ner mindre i vikt på kort sikt än personer som inte får ätardagar när det kommer till viktnedgång. Men på längre sikt så har de lättare att faktiskt bibehålla sin kosthållning än vad personer som inte får en ätardag. Och här har man alltså delat upp personer i flera olika grupper, men där man har tittat på just vad händer med personer som blir tilldelade en ätardag kontra personer som inte blir tilldelade en ätardag. Vilka går ner snabbast i vikt, vilka håller lättast sin vikt och vilka tenderar till att få återfall. Och då har man sett att de här grupperna som tenderar till att få återfall är ofta den gruppen som inte har en ätardag. Och det hävdar jag mycket på grund av att de blir inte riktigt belönade under sin resa för sitt hårda slit. Absolut så kan de se på vågen att kilorna minskar. Och visst, det är en belöning i sig. Men vi människor vill gärna ha någonting för vår möda. Jag brukar dra parallellen till att du skulle gå och jobba utan att få lön till exempel. Men de grupperna istället som har fått en ätardag har ju då gått ner i vikt. De går inte ner lika snabbt i vikt som den här gruppen som då inte har en ätardag. Och troligtvis då på grund av att de inte får i sig lika mycket kalorier sett över en vecka. Men de har lättare att på sikt hålla sin kosthållning. Och då i och med det så går de ner mer i vikt över en längre tid. Så skulle jag ha en person här då som vill leva lite glatt. Den vill kunna unna sig något glas vin till maten under helgen. Och vill gå ner dryga 10 kilo. Så i många fall så rekommenderar jag en ätardag. Men för personer som vill gå ner extremt mycket vikt så rekommenderar jag inte de första perioderna. Tills man ser att de börjar närma sig sin målvikt. De kanske har 10-15 kilo kvar. Då brukar jag testa slussa in en ätardag. Vissa har inte karaktären eller disciplinen för att enbart hålla det till en dag, medan vissa har det. Och det är ju fördelen i mitt jobb att man regelbundet kan hålla en dialog med klienten. Hur det går, hur de upplever det. Så ja och nej på den frågan om jag rekommenderar ätardagar skulle jag säga. För idrottare så rekommenderar jag ätardagar på grund av att de ofta, beroende på hur mycket de tränar givetvis, om de är på elitnivå så behöver de ofta få i sig en hel del energi. Så att om det slinker in någon extra kexchoklad eller om trycker en pizza efter en match, så ofta så gör inte det någonting. Om personen inte har ett par extra kilo på kroppen som den behöver bli av med för att kunna prestera bättre. Så för att knyta upp säcken kring dagens poddavsnitt så har jag pratat lite grann kring hur du vidhåller din sunda kosthållning och undviker att falla tillbaka efter 2-3 veckor. Se till att du avsätter planeringstid för att bibehålla kvalitet helt enkelt i ditt kostintag. Planeringstid som du strukturerar upp dina inköp av råvaror. Du planerar vad du ska äta och hur många portioner du ska göra. Jag har även pratat lite grann kring mina idéer och vad jag anser om ätardagar. Kom ihåg att följa oss på Instagram. Du hittar oss på AF-träning och rehabilitering. Och även gilla oss på Facebook, AF-träning och rehabilitering. Dela gärna det här poddavsnittet så att fler kan ta del av våra tips. På återseende, hoppas ni får en trevlig semester och trevlig sommar.